Du, vad... Det jag skådar någonting. Vad är det? Det är en rosa, ett rosa linne. Vad är det? Kan du zooma ner lite så jag får se vad är det för linne då på det?
För fan lite stort.
Det är Svarteskärms gamla linne det. Svarteskärm, ja. Det är sjukt att du har kvar det. Det kanske är du och min fru som har det här linnet.
Det är väldigt tajt och kort. Sällan jag har det i in public, som man säger.
Ja, men det förstår jag ju. Det är ju mer för frugans
delight. Det är mer
delight.
För the ladies.
All the single ladies. All the single. Varför är den så stor för alla frikyrkotjejer att sjunga på bröllop?
För att de fortfarande är singlar.
Varför är de fortfarande singlar då?
Därför att de är 22.
Vet du vad jag har läst? Nej. Det finns en jättespännande... Inte säkert det här stämmer i Sverige, men det stämmer i England. Och då, nu skulle jag kollat upp det, men jag kommer ju tänka på det här nu så jag får hitta namnet senare. Men det finns en forskare, en sociolog, som har forskat på relationer och kyrka. Och så hittar hon då att det finns en gigantisk brist på kristna killar i kyrkan. Det går i snitt 2 tjejer per kille.
Ja.
Trots detta då, så vill då de flesta kristna tjejer, en betydande majoritet av kristna, och det, nu menar hon folk som är aktiva i församlingar här, några andra ord är kristna, vill dejta folk som är kristna. Alltså de letar efter kristna killar. Medan de kristna killarna, de kan tänka sig att dejta folk som är både kristna och inte kristna. Alltså blir liksom så att säga marknaden, om man nu får använda ett köttsligt uttryck här.
Slim pickens.
Det blir inte så himla lätt i kyrkan. Alltid.
Nej.
Vad tror du? Är det så i Sverige också?
Jag tror att man då får hitta killar som är så här... Som är så här... Jag tror på Gud, men jag går inte till kyrkan.
Mm.
Jag tänker att det är där marknaden liksom finns, och så får man.
Men du tror liksom att det stämmer även i Sverige att det är liksom mer kvinnor än män,
när du
förutsätter ju det här också att alla är heterosexuella då.
När du säger det så tänker jag att jag nog har hört liknande, om inte forskning så i alla fall liksom siffror som visar på samma sak i Sverige.
Vi är ju ganska dåliga på att dejta i kyrkan, skulle jag säga. Vi vill väldigt gärna veta att vi ska gifta oss med den personen vi blir ihop med.
Det
här mellantinget där man gör det för att det är kul och man vill testa på lite, det är vi dåliga på.
Ja, det är vi.
Skulle jag säga.
Det är vi.
Vet du vad? Det finns ju en ny podd som heter Kristna Datingpodden. Har du hört?
Va?
Ja.
Är det något vi sponsras av eller i samarbete med?
Nej, jag kom bara att tänka på att vi borde göra ett avsnitt med dem.
Ja, det tycker jag absolut.
Jag känner dem inte, men det borde vi göra. Det är lite kul.
Eller borde vi det?
Ja, det borde vi. Det är kul. Det är en oväntad koppling för oss. Nu får du dra. Nu kör vi igång.
Dålig liturgi dödar. Podden som försöker svara på den allmänmänskliga frågan. Dödar verkligen dålig liturgi?
Boja!
Mm.
Den var rökig den.
Nej, den är inte jätterökig du.
Nej. Vi har en ny vecka här, Kristoffer.
Du gör det.
Är i Lund.
Jag är i Lund, du är i Hammarkullen.
Jag är i Hammarkullen i mitt förråd.
Är det varmaste dagen?
Det är 31 grader tror jag vi har haft.
Ja.
Ja.
Det är nog lite varmare än vad det var igår tror jag.
Vi har haft åska så att väggarna darrar.
Det har vi inte haft här. Här har vi bara haft jätteskönt och varmt.
Jag har precis varit på badstranden och badat och kommit hem från detta.
Har du semester, Tobias?
Nej, jag har 2 arbetsdagar kvar, måndag och tisdag också. Då jag ska försöka finalisera de stora grova delarna i mitt manus för rollspelet. Och sen går det till redaktören. Sen har jag ledigt i några veckor och så får jag tillbaka det.
Tidigt.
Ja. Och sen börjar jag på mitt pastorsadjunktsår.
Just det, ja.
Jag var faktiskt och hälsade på ungdomarna igår.
Jaha.
Som finns i församlingen.
Verkligen.
Fantastiskt roligt var det. Ja, men väldigt trevligt. Och kul. Väldigt kul att se att Kortedala då, för er som inte vet, är ett så kallat mångkulturellt område då. Och det var även denna ungdomsgrupp.
Vad kul.
Vilket är extremt roligt, tycker jag. För att, tyvärr är det inte alltid vi är så bra på det där. Så jag blev väldigt glad.
Vad roligt.
Ja.
Hur är det annars med Jesus? Hur har du det med Jesus?
Jo, det är oförändrat läge.
Ja.
Han har fortfarande frälst mig av nåd.
Ja.
Jag är fortfarande hans.
Ja.
Jag kan fortfarande inte komma undan honom. Ja. Även om jag försöker ibland. Men just nu så vill jag inte heller det. Utan jag har det är lite så förmedlad då, men de senaste, ja men det är egentligen några månader tillbaka, men så har jag fått kontakt med en gammal vän igen. Han lyssnar på den här podden faktiskt. En gammal bekant eller vän från Uddevalla som har gått in i tron och sådär i några år. Och i perioder så umgicks vi i samma kretsar och sådär.
Kan vi inte kalla honom någonting? Det är roligt.
Vi kallar honom Uddevallsprofilen UP. Men till skillnad från vissa andra profiler så är det här en hel ylle person.
Ja.
Men det är väldigt kul att höra och se liksom vad han har gjort för teologisk resa. Och så ser man, shit, vi för länge sedan skulle jag säga att vi låg ganska nära varandra teologiskt också. Nu snackar vi liksom när jag var 16 någonting. Och idag så ligger vi också ganska nära varandra teologiskt, om man får gå på liksom vad vi läser och gillar för teologer. Liksom. Och det är kul alltså, för att han har liksom gjort en liknande resa då, så där, fast på varsitt håll helt och hållet, för vi har inte haft kontakt under åren.
Vad roligt.
Men han gillar i alla fall podden, så kul. Kul, Samuel.
Verkligen, du menar Uddevalla-profilen?
Mm, precis, Uddevalla, UP. Hur har du det med Gud?
Ja, tack, det är bra. Jag är inne i en period just nu där jag tror att mycket innebär att jag behöver semester. Jag behöver vara ledig. Så att jag lägger inte...
Du menar att du blir bitter på allt?
Ja, precis.
Ja, just det.
Så att jag lägger inte allt för mycket i vad jag tänker och känner just nu. Jag drar inga större slutsatser av det.
Varför är min församling inte mer helig? Aha, jag behöver semester.
Jaha, det är väl semester. Ja, nej, det är... Nej, men jag trillar ju dit lite nu och då. I de här djupsinniga funderingarna på att höra hemma och känna sig hemma och vad betyder det och ja, sådär.
Ja.
Så där är jag just nu, och just nu så, ja, men jag har lite fråga, vad Jesus, vad vill
du? Du vet, det japanska ordet för fundering är samma ord som så. För tvivel, och det är ju en synd. Så sluta med det.
Ja. Det var dumt.
Ja, jag har faktiskt på riktigt haft en riktig diskussion med en person som är, jag nämner inte namn, vi kallar den för icke-tvivelsprofilen. Det blir väldigt många profiler, vi får göra en lista på hemsidan.
Jag tänker att vi ska ta pingstprofilen sen.
Ja, det gör vi, ta pingstprofilen. Nej, men som på riktigt då, jag trodde han skämtade, för det här är en man med humor. Men han är bara, nej men kristna, riktiga kristna, de tvivlar inte.
Nej.
Ja, de ställer inte kritiska frågor till om Gud finns eller om Gud är god eller liksom sådär. Då har man inte mött Gud på riktigt.
Okej.
Mm. Men tänkte jag, nähä. Okej.
Men han vänder på det också liksom, så att det är att om man tecknet på att man har mött Gud på riktigt är då
att du inte tvivlar någonting. Ja, exakt. Och då tänker jag, det här kommer vi in på lite senare också, men då tänkte jag så här. Förlåt, men jag är glad att jag inte går i din församling.
Mm.
För att hur är det, den guden jag tror på, den guden kan vi inte helt greppa liksom. Om vi aldrig skulle behöva ställa frågor till hur den guden är eller så här, då skulle vi aldrig växa i vår tro heller liksom. Och då tänker jag så här, vilken liten gud, förlåt, men alltså, om du har fattat Gud och liksom så här köp liksom, ja, jag vet inte. Och sen är frågan, jag tänker nu är jag översittad här, men är det sant
att
han aldrig tvivlar?
Ja, nej, det är ju, jag vet inte hur man själv definierar det i så fall. Jag tänker bara på det här med frågor, att det jag vet inte. Vi har alla våra resor som vi har gjort liksom. Jag kan ibland bli så förundrad liksom att, men det där är ju liksom Elvis som Hötorgskonst. När läste man den?
Exakt.
Var hon 22, 23 liksom?
Den var ju grym dock.
Ja, den är fortfarande grym. Är grym.
Jag tycker nog fortfarande det är Robbens bästa bok.
Ja, jag håller med om det. Men där är liksom, det är redan där, kär. Alltså, Gud, den Gud vi tror på ställer ju frågor.
Exakt.
Alltså hela tiden ställer den frågor och ifrågasätter.
Och den bibel vi läser liksom ställer jättemycket frågor.
Ja, verkligen. Ja. Så det är märkligt, tycker jag.
Det är det. Ja, men det är lite som den här andra karismatikprofilen som sa, tyckte synd om mig för att jag behövde ikoner när jag bad och sånt. Och då hörde inte heller mött Gud fullt ut.
Nej.
Som behöver sådana extra verktyg liksom. Det behöver inte vi som har mött Jesus.
Men visst hade vi det. Vi pratade om det förra gången, va? Eller hade vi inte? Jag tror vi hade det citatet. Så.
Jag tror
det. Hur det där är ju klockrent bara bevis på hur sekulariserad man är. Hur vi är. Ja, när man ser just de där, när man ser gudstjänsten eller ikonen eller vad du vill av det yttre som hjälpmedel hela tiden. Gudstjänsten är en hjälp för att tro, eller kyrkan är en hjälp för att, istället för att inse att det är att be. Ikonen är bön.
Exakt.
Alltså att sätta sig ner är bön. Rökelsen är bön. Det är ett uttryck för att faktiskt be eller att lovsjunga eller... Det går liksom inte att särskilja det där, men det är otroligt vad utspritt det är. Och jag säger det flera gånger själv liksom.
Jag faller också dit i
det. Och tänker på det som att, ja, men behöver jag det här liksom? Och det är ungefär som att säga jag behöver, men man kan ju höra det ibland liksom. Behövs det här? Behöver vi vara så här krångligt när vi ska fira nattvard, eller behöver vi...
Men det var ju lite så förra veckan när vi kom in på det med behöver prästen ha en församling för att kunna leda nattvard,
ja,
eller kunna ha nattvard. Det är ju så, det är ju, där gled ju vi in i den liksom, bara, ja, fast ja eller nej, eller, och så tappar man liksom bort det primära där liksom.
Precis. Men behovet blir ju liksom en hjälp till vad då, tänker jag till slut, alltså till att tro. Vad är det att tro liksom? Det blir väldigt väldigt diffust allting liksom.
Den kristna ankdammen.
Quack quack. Vad har du på lyran idag?
Nej, men nu är det riktigt så. Nu bränner det till lite. Det är kul. Ja. Knutby dokumentären på SVT, har du sett den?
Jag har sett den.
Bra skulle jag säga att den är.
Jag skulle också säga att den är bra.
Extremt glad att de låter personerna prata till punkt väldigt ofta.
Ja.
Förutom en person som kommer säga att han inte fick prata till punkt här idag. Vi kommer tillbaka till honom. Vi kan kalla honom för Pingstprofilen. Daniel Alm. Men vi kommer tillbaka till honom. Så tycker jag att det var ibland driver ju Uppdrag granskning en tes väldigt starkt. Och så trycker de på den och så ställer de frågor. Är det inte så här?
Ja.
Är det inte så här?
Ja.
Väldigt ledande frågor. Så tyckte inte jag att det var. Det kan ju hända att de har till viss del varit sommar, liksom, de är ändå journalister. Men jag tyckte överlag att de lät folk liksom svara på öppna frågor på ett helt annat sätt än man ibland gör. Liksom. Och det var en varsamhet mot individerna där. Liksom.
Jag håller med.
Det kändes som att Anna Lindman, liksom, hon bryr sig verkligen om de här personerna.
Ja.
När hon intervjuar dem också. De är inte bara liksom smaskiga informationskällor. Precis. Till en kul berättelse som kommer sälja. Liksom. Sen är det en otroligt smaskig berättelse. Kära någon, vilken kaos. Så har ni inte hängt med på detta, gå in på SVT och kolla på Knutby-dokumentären i 6 delar. Extremt spännande. Och det man kan kortfattat sammanfatta det med för er som inte har hängt med då, är att det som man, om man inte har hängt med i kristen debatt, så det som har varit tydligast innan har ju varit det här, ja, men Helge Fossmo mördar sin fru genom en barnflicka. Sådär. Ja, men det var ju inte... Alltså det hände, men sen spårade ju Knutby ut ännu mer. Alltså det var ju hela den här Kristi brudsläran och en massa otrohetsaffärer och teologiska argument för att ligga runt och allt möjligt liksom, och sexuella övergrepp. Allt det där hände ju efter detta.
Liksom. Det där är ett av något som jag tycker är bland det otäckaste, för att P3 dokumentär har gjort en dokumentär om Knutby.
Ja.
Har du lyssnat på den?
Mm. Men den har nog några år på nacken, va?
Den har ju några år på nacken, men det otäcka med den är hur mycket tid som läggs på hur fruktansvärd mediebevakningen var.
Ja.
Och person på person, bland annat Åsa Valda, får komma till tals, får säga hur fruktansvärt detta har varit, hur normala de är, hur lite media vet om allting, allt möjligt, speciellt allt kristet. Och bara få sitta och försvara hela detta tokeri, och media bara köper det.
Precis.
Alltså, och därför tyckte jag också att det var så, det kom ju dokumentär för några år sedan också när de la ner.
Mm.
Och jag tycker att det har varit så bra att man inte man har inte släppt det liksom, utan man har låtit det ta lite tid och man har fått återkomma till det liksom. För precis som du säger, det är ju så koko, och det blir ju så mycket koko efter.
Mm. Det som slog mig, nu har inte jag varit i så, jag har varit med i Vinjard ett år, men det är inte så, det var liksom en helt annan typ av karismatik där. Men så jag har inte varit jättemycket i de här karismatiska frikyrkliga sammanhangen. Jag har varit lite grann och hälsat på sådär, utan jag har varit mer i högkyrkliga, du vet, oas och, liksom, och där har jag sett min beskärda del av urflippning liksom. Spytt i hinkar och sånt där för att få ut demoner och allt möjligt liksom. Det är en annan historia. Men det jag ändå tyckte när jag såg den här var att jag känner ju igen språket. Känner igen liksom inte allt vart de landar, men jag känner igen liksom hur de kom dit lite grann och hur liksom skammen och känslan som många av ungdomarna bär på och sådär. Också från mina år som bibelskolelärare så känner jag ju igen liksom vissa bibelelever som kommer dit från ganska stängda sammanhang som är helt, så att säga, mainstream frikyrkliga sammanhang. Det är inte Knutby liksom. Och utifrån detta så har ju en debatt kommit upp. Vad är liksom pingst då, framförallt eftersom Knutby var en pingstförsamling? Vad är pingsts ansvar? Och för er som inte har koll på pingst så är ju inte pingst egentligen ett samfund eller en kyrka. Utan pingst, när man säger så, det är ju egentligen då pingst FFS, fria församlingar i samverkan. Så varje pingstförsamling är helt fristående. Kan göra precis som den vill i lärofrågor, i allt möjligt liksom. Men man har valt att samarbeta regionalt. Så det är ännu lösare än vad EFK eller Ekumeniska kyrkan är liksom. Så det är värt att komma ihåg det, att alla som kallar sig pingstkyrkor är inte med i pingst, så att säga. Och tvärtom så är det också att alla, det finns inget så här tydligt gemensamt. Det har börjat komma mer och mer sånt under åren, har man börjat närma sig mer och mer och bli ett samfund, tycker jag då. Man har gett ut lite teologiska skrifter, man har något nu då som heter pingstpastor, där man träffas och pratar pastorerna emellan och sådär. Så att det börjar bubbla där lite grann, om man ser behovet av det ändå, men men här då, med Knutby, så blir ju ändå frågan, vad har pingst då, eller egentligen skulle jag vilja säga, vad har liksom karismatiska sammanhang för ansvar? Alltså, och vad var det egentligen som hände?
Jag kan bara flika in där också, som samma sak som slog dig. Alltså nu kommer jag inte riktigt ihåg, men det är ju där i slutet på 90, va? Mitten på 90, slutet på 90 som det liksom Åsa kommer dit till.
Ja.
Jag var ju med i en församlingsplantering nästan exakt vid samma tid. Och jag tyckte det var, den jag tyckte liksom var, satte så bra ord på det där var, nu var det en församling inom EFS, så det var inte pingst, men Joel Halldorf satte väldigt bra ord på det där. På den där längtan som fanns, både av en liksom en, man var trött på det gamla. Man var trött på det mossiga liksom, och nu ville man ha något nytt. Och jag kunde också slås av, när man har lyssnat på några sektdokumentärer och tittat på några, så slås jag av hur det alltid börjar bra. Och jag kunde känna igen också där så mycket av det liksom goa och positiva och härliga med att köra igång, att vara med människor som vill någonting, som tar sin tro på allvar. Och där tycker jag det är intressant att se när och var spårade liksom, och varför spårade. Och det kan man ju klura runt på. Men tillbaka till ankdammsdebatten. Vad har detta landat i nu då?
Då har det landat i två stora grejer. De ena pratar om karismatiken.
Ja.
Och de andra pratar om bibelläsning och bibelbruk. Och jag tänkte att vi ska börja med bibelbruksbiten här. Och det är Peter Halldorf, våran vän och... ja, men vi ska väl säga teologiska förebilder, många frågor ändå.
Det måste man väl säga.
Så pass genomskinliga måste vi väl ändå
vara. Det tycker jag väl ändå att vi kan bjuda på.
Precis. Dock är han inte någon vidare på podda med, för att han har ju så mycket bra att säga, så att han sitter ju där liksom. Och så är han van att hålla föredrag. Det kan man lyssna på inför söndag, avsnitt Vaksamhet och väntan.
Jättebra.
Skitbra avsnitt.
Söndag innan domsöndagen.
Exakt. Jo, han säger så här: analysen om Knutby saknas, skriver han i Dagen. Och underskriften är så här: är det inte försvar för en fundamentalistisk läsning av Bibeln som är roten till tragedin i Knutby? Frågetecken. Pingstransakan väntar ännu, skriver Peter Halldorf. Och här är värt att säga att Peter Halldorf är ju pingstvän. Så att han skriver ju från ett inifrån perspektiv här, och det är värt att komma ihåg det. Precis. Exakt.
Och det är värt att säga att vi inte gör det. Vi är inte pingsvänner någon av oss. Så att...
Nej, nej, vi bärsar ju på de andra nu. Ja. Och så tar han sin början i ett möte där han har varit med pingspastorer, där någon står och säger på scen då: jag tror på Bibelns verbal inspiration, som en slags trosbekännelse här då. Mm. Jag tror att varje ord i Bibeln är inspirerat av Gud, och vi måste läsa som det står, för det finns inte ett enda fel i Bibeln. Och så säger Peter Hallof att det här är väl plågsamt. Inte för att han sa det just, för att det kan man väl få säga saker ibland som är lite klantigt, men att så många applåderade på det här mötet då, som de ju kallar sina gudstjänster. Och han kallar detta för en fundamentalistisk läsning då, som säger detta. Och så säger han då att självkritiken i pingst saknas. Och så säger han så här: rannsakan över vad det är i den egna teologins och andlighetens DNA som varit katalysator för denna katastrof väntar ännu. Så Peter sällar sig till dem som liksom säger att pingst bara stängde dörren och sa att ni är inte en del av vårt nätverk. Vi är inte som er. Och så vill man inte rannsaka sig riktigt då. Och jag är ju med i den här, det finns ju en eminent podd som heter Exvangeliet av folk som har hoppat av tron. Liksom. Jättefin. Väldigt bra podd att lyssna på, för speciellt för pastorer som vill förstå varför folk glömmer tron. Men där då finns det ju många ex-pingstvänner som just nu skriver lite om de här sakerna. Och där var det väldigt många som delade den här texten av Halldorf. Bland annat då Peter Genbäck då är med där, som ju var då pastor i Knutby. Och delar den här och säger att han är väldigt tacksam för denna. Så finns ju de där som verkligen delar Peters analys, och att det här behövs sägas, vad gött att någon säger det nu. Och då säger Peter vidare då att grundproblemet med den här bibelsynen, det är att det leder till en felaktig föreställning av det absoluta. Man uppfattar Bibelns Gud som ett absolut väsen som upphäver alla olikheter och nyanser och förgör det som avviker. Många berättar om hur de i Knutby hamnade i kylan för att de var fel. Felet låg att man var olik, det rätta var det konforma. Och så pratar han om att en inkarnations syn på Bibeln öppnar för att den just har växt fram i samverkan med människan och Gud, och därmed också då måste tolkas utifrån sin tillkomsthistoria och sådana här grejer som då en så kallad bokstavstroende tro liksom vill göra upp med då. Och det här blir folk upprörda på. Mikael Grenholm bland annat tycker att Peter är ute och cyklar här då. Också vår vän. Och tycker liksom, det är inte alls bibelläsningen det är fel på. Det är snarare bristen på bibelläsning. Hade de bara hållit sig till Bibeln så hade det inte blivit så här. Och Daniel Alm då, som numera då, vad heter det? Han är ju inte biskop då i Knutby, utan han är inte i Knutby, i pingst. Han är ju då, vad heter det?
Jag vet inte, vad är hans titel?
Han är föreståndare. I pingstfria församlingar. Precis. I samverkan. Och föreståndare är ju biskop.
Episkopos.
Episkopos. Så biskopen Daniel Alm blir arg på Peter.
Men ska vi bara säga det också, att i Halldorfs artikel så definierar han ju också och visar på, alltså, vad är den här fundamentalistiska bibelsynen? Och också ganska tydligt pekar på hur den är en reaktion mot liberal teologi på 1800-tal egentligen. Liksom. Så att det är inte så att det här är liksom, det är inte så att det här är den här bibelsynen är en bibelsyn eller ett sätt att bruka Bibeln som är speciellt gammalt. Liksom.
Nej, utan precis. Det är lika ungt som liberal teologin. Det är liksom två mynt och samma upplysningsfilosofi.
Jag tänker bara det är viktigt att ha med sig det när man tänker att det som liknar ditten och datten, det är inte det som vi pratar om. Liksom.
Vi kommer till det sen, tänkte jag, när vi ska prata liturgi då, om liksom, vad är kyrkans bibelsyn genom historien? Liksom? Det kommer bli inte ett tillfredsställande svar på den frågan, men vi kommer närma oss den frågan. Ja, visst är det. Och jag har inte svaret, men jag har några ledtrådar. Peter Halldorf då, tycker han, säger så här: därför har Peter Halldorf fel. Hade församlingsledningen i Knutby haft större kärlek till Bibeln än sina egna idéer, hade aldrig en befängd lära kunnat få grogrund, skriver Daniel. Och Daniel, tycker jag, i den här artikeln, har du läst den?
Jag har läst den.
Ja, jag tycker han har sina poänger här och där. Mm. Det är inte, jag skulle också absolut säga att det är inte bara bibelläsningen som gör att Knutby hamnar så här fel.
Nej.
Jag skulle snarare, jag lutar ju mer åt team karismatik urspårning här, liksom att man går för mycket på det där. Det är inte bara en osund bibelläsning, det är en dålig bibelläsning. Men det är inte främst bibelläsningen som gör att man hamnar så fel, utan det är de religiösa uppenbarelserna och betoningen av den egna andliga upplevelsen av vad som är rätt och fel som
fast,
gör att man leder
fast fel mycket. Ständigt så tolkas ju detta genom, på ett sätt som är, det går inte att gå, alltså jag håller med dig, men samtidigt tror jag att fortfarande att det finns en rot här i en fundamentalistisk bibelsyn. Sen säger aldrig Peter Hallof att det är det enda problemet.
Nej, precis.
Men det han säger ju är att det här behövs en rannsakan från Pings sida.
Det är precis,
och det här är ett av problemen. Ja.
Exakt, men jag ville bara ge Daniel Alm lite cred här innan. Absolut. Jag säger några taskiga, lite så här. För han har sina poänger som är viktiga här. Nej, inga taskiga grejer, men han har ju fel.
Ja. Jag ingen aning.
Han ja. hade Kristus predikats? Ja, första felet då säger han här. Hade Kristus predikats så hade det här inte hänt. Kristus predikades i Knutby. Det var, kom igen, alltså det var jättemånga bibelskolor som lät folk från Knutby komma och prata, speciellt Åsa Waldau med flera. Och det var jättemånga som uppmuntrade folk att åka dit.
Absolut.
Jag vet inte om du känner dem, men jag känner folk som liksom var i grupper runt Knutby.
Ja,
liksom.
Absolut.
Det var inte så att de bara, åh, här håller de på med konstig bibelläsning, vad liberala de är, utan det var ju tvärtom. Kolla vilken levande församling.
Absolut.
Så att det är bara självklart predikare om Kristus där.
Ja.
Och egen bibelläsning hade uppmuntrats, hade utrymmet för irrläror och manipulation varit mindre. Mm. Och vi kommer tillbaka till det där med egen bibelläsning. Den bibelsyn som Halldorf försöker framställa som fundamentalism skulle i Knutby ha varit ett vaccin mot den obibliska galenskapen.
Det här jag inte förstår riktigt.
Nej, här säger ju Daniel Andro att det som Peter Halldorf kritiserar, den här bokstavstroende, den har vi egentligen. Och den hade löst att Knutby inte hade blivit Knutby.
Han säger ju inte att de har den, för han säger ju sen att man inte har den.
Ja, jag är inte helt säker på det.
Och för jag att får han inte riktigt sig ihop, det där jag inte Nej. Riktigt får ihop. Liksom. Vad är det, för att precis som du säger så först säger han det, att det hade varit ett vaccin, och sen kritiserar han ändå det.
Ja, precis. Och så säger han så här lite senare. Därför måste vi söka andra svar än att snabbt peka på pentakostal teologi. Problematiken är inte en biblisk karismatik. Det handlar snarare om en ledares personliga karisma. Och här tycker jag inte att, för Peter Halldorf då är ju pingstvän.
Mm.
Och han pratar om detta utifrån att han är pingstvän och tar sitt ansvar som pingstvän.
Mm.
Och det har ju gått några år där vi pratat om Knutby ändå. Mm. Så att det först, det är inte så här snabbt peka på pensel och kolla vilken dålig pingstteologi vi har. Peter säger inte det.
Nej.
Jag tycker Daniel Alm här läser Peter väldigt taskigt då. Men i alla fall. Och så säger han då att problemet var inte en biblisk karismatik. Nej, det är ju väldigt lätt att säga så fort något har blivit fel.
Yeah.
Så det är väldigt att säga, men det där är för att det inte är bibliskt.
Yes.
Men alla tror ju att det är bibliskt.
Yeah.
De betonar ju alltid, argumentationen är ju det här är bibliskt hela tiden.
Precis.
Och sen så säger han så här, för han var med i dokumentären då, Daniel Alm, i några sekunder ska sägas. Och då säger han så här, tror Halldorf verkligen att några sekunders intervju med mig var allt som sades under en timmes utfrågning? Och så pekar han på att han liksom, den här rannsakan försvann liksom i intervjun här då.
Men, förlåt, och då har du läst Anna Lindmans svar?
Ja, jag kommer dit liksom.
Bra,
ja, precis. Ja. Och så säger han så här sen då, och det här tyckte jag var bra. Det här, är liksom, det här skulle jag kunna skriva under på 100%. Vi älskar Bibeln, och när vi läser den tillsammans kalibreras något som också blir ett beskydd. Då villfarelser behöver hanteras och de egna tolkningarna blir osunda.
Mm.
Det är ju helt sant så. Hade Kristi brudsläran läst öppen i församlingen och inte varit så här viskats om och håller du med och använt liksom, det har blivit öppet och man predikar den liksom och sådär.
Ja.
Då hade ju folk reagerat mycket, mycket tidigare.
Absolut.
Och det här hade kommit ut tidigt. Så det är helt sant. Alltså att läsa Bibeln öppet tillsammans, det är superviktigt.
Mm.
Där man liksom får brytas mot dem man inte håller med.
Yes.
Och det är det som är poängen här. Yes. Tycker jag. Det tycker jag han säger bra här då. Och så säger han så här, en sak som jag reagerar lite på här. Nej, vi är verkligen inte fundamentalister enligt den anklagelse Halldorf anger. Mm. Här definierar han ut Halldorf som icke-pingstvän. Och där tycker jag att han går extremt långt. Då. Eftersom Halldorf kritiserar utifrån ett inifrån perspektiv för att han är pingstpastor. Så definierar han ut Halldorf här. Och senare säger han också att Halldorf borde sopa lite framför sin egen grind. Och han behöver också... Så att det som händer här, det tycker jag att Sune Fahlgren sätter ord på ganska väl. I en, han säger så här. Denna öppning till offentligt samtal som Halldorf bjuder in till bemöter Daniel Alm ett svar som lägger locket på.
Ja.
Alm är pingströrelsens ledare och ordförande för Sveriges kristna råd och i ett obehagligt tonläge påstår han att Halldorf har fel och att Halldorf får en egen byk att tvätta.
Mm.
Genom Alms inlägg blir Halldorf en persona non grata.
Mm.
Vem vågar då fortsätta samtalet om bibelbruk?
Mm.
Hur ska erfarenheterna av det som hände i Philadelphia i Knutby bli till ett lärande om inte reflektioner tillåts? Och det är precis det jag reagerar på också. Alltså när Peter väl börjar lyfta på locket så här, kan vi reflektera kring detta? Mm. Och så behöver man inte hålla med honom.
Nej.
Men att då säga, nej, du är inte en del av oss när du säger det här. Det är ju exakt det där som jag tycker är problemet med Knutby.
Mm.
Alltså man säger, och jag... om du yttrar de här frågorna, då får du inte plats.
Och det jag skulle säga också är ju att Halldorf ger ju i sin text så ger han ju bland annat Daniel Alm tydligt cred.
Exakt.
Och säger, det har tagits goda steg bort emot detta, men det finns fortfarande kvar.
Mm.
Både liksom utspritt men också det här är liksom ingenting som har tagit, men det har tagit goda steg och nämner Daniel Alm. Så när Daniel Alm säger, du kunde väl ha ringt Peter, det är så vi brukar göra. Som är, alltså, det här är ju inte en kritik mot Daniel Alm, snarare tvärtom, så är det ju han uppmuntrar ju och säger det, men här är i alla fall ett tecken på hur man har tagit steg mot detta. Och då säger men... han, då blir svaret, du skulle ha ringt mig och du har fel och du är inte, som sagt, du är inte oss.
Han läser detta som en personlig kritik mot honom och hela rörelsen.
Och säger, du borde läsa det här kapitlet i den här boken. Så som katterna Peter Halldorf har läst det kapitlet.
Mm.
Alltså jag tyckte inte det där var snyggt.
Nej. Och Anna Lindman då svarar också på den här artikeln. Jag tycker det är kul att hon liksom ger sig in i teologiska samtalen och ankdammen här också då. Så säger hon, beroende på det här, att han bara fick några sekunder på tv då.
Mm.
Målsättningen med intervjun som jag gjorde med Daniel Alm var att från honom få någon slags reflektion.
Mm.
Ett samtal om vart karismatik, och det här är spännande, här är hon i Teams karismatik då, vart karismatik kan leda och vad som händer om den leder fel och vilket ansvar en karismatisk rörelse i så fall har när några av deras medlemmar går vilse. Det försöket tog en timme, men vi fick ingen reflektion. Det fanns ingen särskild oro för att det skulle kunna hända igen. Barn kan göra sig illa i lekparker. Det betyder inte att vi slutar gå till lekparker, som hon då säger att Daniel Alm uttryckte det här. Och den där sista grejen, alltså, snacka om att säga att alla ni som sårades i Knutby, alla ni som har sårats i andra karismatiska sammanhang eller kyrkliga sammanhang nu, ja, alltså, det var en olyckshändelse, ni ramlade, egentligen funkar det jättebra att leka här med allt det här, men det hände ju olyckor, så ni är liksom, ja, men, vad säger man, det är okej med lite civila offer, så att säga, det är liksom collateral damage, alltså, det är sånt man får räkna med, liksom. Och det där gjorde ont, tyckte jag. För det är ju liksom...
Och det jag tyckte att det... Jag tyckte att det var så bra skrivet. För att jag tycker att det någonstans pekar på precis det som också Halldorf pekar på. Och det är den här bristen på en reflektion. Liksom. Utan det jag hör och upplever är bara försvar. Alltså vi hade samtal med dem, de ville att vi skulle bekräfta dem, det vill inte vi. Vi har inte gjort något fel, det är inget fel på det här, det är inget fel på karismatiken, det är inget fel på andligheten. Det måste vara något annat problem någon annanstans. Det här är problem utanför oss. Pingst, de var så att säga inte en del av oss. Precis som du säger, det där blir liksom bara... Det är en märklig attityd att ha, det är en märklig ingång i ett samtal liksom. Sen vet jag inte, sen tycker jag också där liksom att jag tycker också att det är problematiskt. Jag menar, det finns ju större sekter än Knutby som har läst Bibeln tillsammans, som öppet har predikat konstigheter. Jag håller med honom liksom om att det hade säkert varit en hjälp i Knutby. Ja. Men jag tror inte att det är någon universalvaccin liksom.
Nej,
för att har du den typen av bibelsyn så kan du komma ganska långt. Och det är ju det de säger också i Knutby. Om exempelvis Helge Fossmo inte minst. Han var kunnig. Han var lärd. Han kunde Bibeln. Han var bibelsprängd. Hur mycket hade han läst? Alltså hur mycket hade... Och han blev snabbt en auktoritet. Liksom. Därför att han blev just en uttolkare. Därför att han då fick en maktposition i att han så att säga kunde Bibeln. Mm. Och han kunde tolka Bibeln utifrån det där fundamentalistiska sättet att läsa Bibeln. Och förstå Bibeln och jobba med Bibeln. Mm. Så att jag är inte helt så här... Ja, jag tycker det finns problem där också. Jag tycker att det är olyckligt att det inte blir något djupare samtal om det där. Liksom.
Ska vi vara... Då kan man ju säga så här då, som vissa säger i debatten också. Men kolla på de så kallade historiska kyrkorna då.
Mm.
Eller allmänkyrka, kyrkorna. Mm. Där man har traditionellt då textutläggare och teologer och... Mm. Folk med tolkningsföreträde som är ett sånt modernt ord ju. Där spårar det också ur till obibliska läror och sådana grejer. Och det var vi inne på förra veckan med att Jean Vanier till exempel använde sig av liksom, sådana grejer. Så det är ju helt sant där också att det räcker ju inte heller va?
Nej.
Men så att jag tänker att det vi ska försöka skissa lite på sen här idag. Det är några friskfaktorer för hur man läser Bibeln bra i kyrkan.
Ja, det är bra.
Istället för att ha liksom, det här var felet eller det här var funkat. Utan låt oss försöka hitta några sådana här. Om vi gör, och där är en av dem då, tänker jag, är den här som Daniel Alm är inne på. Att läsa tillsammans i hela församlingen. Alltså, först och främst, det som händer i Knutby är ju att någon kommer och säger, kolla, jag har hittat det här i Bibeln till någon enstaka individ.
Mm.
Det handlar om mig.
Mm.
Eller det handlar kanske om dig.
Mm.
Och så bygger man en lära ut från det. Hade det här hänt på ett öppet församlingsmöte? Jag är ganska övertygad om att visst, de kanske inte hade blivit sparkade eller sådär, men folk hade liksom bara, vad är det där? Liksom.
Ja.
Och att se till att man läser Bibeln i grupp kan på det sättet hjälpa en att vara lite ärligare med sin läsning.
Mm.
Det finns ju en anledning varför de smyger med den här tolkningen och inte basunerar ut den troget. Det är för att de vet att den håller inte exegetiskt, utan det måste till den här uppenbarelsen.
Precis.
Och det är också så flera som Kristi brud de uppenbar säger liksom, hittar du det här?
Mm.
Finner du detta när du söker?
Mm.
När du ber liksom, får du den här uppenbarelsebekräftelsen liksom?
Mm.
Så det är ju absolut något, att läsa i grupp och läsa tillsammans. Och därmed tänker jag också då att det finns en koppling till att läsa med den man inte håller med som är viktig.
Det är
en av de friskfaktorerna jag tänker vi ska skicka med. Så att läs Bibeln med folk du inte håller med teologiskt om allting. Och i vissa av våra församlingar så är vi välsignade med breda församlingar där vi bråkar mycket om teologiska frågor och har folk vi inte håller med. Men i vissa församlingar är det likformigt. Ja, men då behöver de här församlingarna ännu mer ett nätverk av att finnas i kyrkor eller samfund eller nätverk där man läser med folk som inte tycker likadant i alla frågor. Liksom.
Mm.
Så att läsa med outsidern kanske blir då en av de här friskfaktorerna.
Och jag tänker lite som, det blir mycket Rob Bell här. Rob Bell säger ju det, if it's new, it ain't true.
Mm.
Och det kan man fundera över, men det ligger mycket i det. Och där tänker jag också att läsa tillsammans med någon typ av mainstream fora liksom. Det finns ibland en längtan och en tanke. Jag känner igen det där efter när det känns trist och tråkigt, så vill man hitta det där som ingen annan hittade. Och när jag var yngre och liksom och predikade, så kändes det ibland som att det stora målet var att hitta någonting kring den här bibeltexten som ingen annan någonsin hade sett innan.
Ja, liksom. Vilken häftig vinkel.
För det var det som var någonstans. Och man lyssnade på dem som hade den nya tolkningen, den fräscha tolkningen som man inte hade hört innan på Märtie Samarien eller vad det är. Och jag kan känna att jag fortfarande kan trilla in i den grejen liksom, när det har gått ett tag och man... sådär. Men för mig har ju liksom där har ju botemedlet mot det har ju varit att någonstans ha det som en utgångspunkt liksom, att det finns en anledning att kyrkan efter 2000 år tolka den här texten någorlunda inom den här ramen. Det finns ju inte en tolkning på varje bibeltext som liksom hela kyrkan säger, ja så är det. Men det finns ramar för det.
Och att det är framförallt tolkningsprinciper. In... Liksom.
Det finns principer, men det finns också, det finns också liksom, man landar inte var som helst ute efter de tolkningsprinciperna heller. Det finns en spelplan, det finns någonstans ett så här, ja men här har man landat. Liksom.
Precis. Jag tror att vi går över här till vår liturgipasset här. Öppna era hjärtan för Gud, ni öppnar våra hjärtan. Bibeln kommer i gudstjänsten i den första delen, om man ska säga. Om man ska förenkla ordot som vi har varit inne på här, så är det egentligen två delar. Det är ordets gudstjänst och det är måltiden gudstjänst, ordet och bordet.
Ja.
Och i ordets gudstjänst så läser vi texterna. Det har vi gjort ända sedan början, som vi kommer ihåg från första avsnittet med Justinus martyren. Och någon ska tolka texterna.
Mm.
Och det här är spännande. Även i Svenska kyrkan idag fortfarande så säger man det, att i varje gudstjänst ska en evangelietext läsas, även om det bara är ett litet stycke. Och det ska ske någon form av tolkning eller utläggning.
Ja.
Det ska inte stå helt okommenterat. Mm. Och det här tycker jag är spännande. Det vittnar om att Bibeln är central.
Mm.
Den är primär. Den är grundläggande för vad det innebär att vara kyrka.
Mm.
Utan Bibeln så skulle vi inte kunna vara kyrka.
Mm.
Det är ett av de viktigaste verktygen vi har. Då. Eller vi skulle inte vara kyrka bra, kanske man ska säga.
Mm. Mm.
Och det, så har det varit i 2000 år.
Mm.
Men man säger också, det räcker inte att bara läsa Bibeln som det står. Vi behöver tolka, fundera, vad betyder det här i vårat sammanhang? Och framförallt så behöver vi folk som har haft tid att sätta sig in i vad betyder det när det skrevs och bla bla bla, allt det här liksom. Och vi behöver få liksom vädra de här sakerna och låta ordet få landa i oss. Det ska bli ett tilltal till oss. Och i olika traditioner betonar man det där till oss och tilltalet mer eller mindre. Ibland är det mer bibelstudium och ibland är det ännu mer bara freebasande. Vad kan jag ta med mig av detta? Liksom. Men det där finns liksom i våra kyrkor. Vi utgår från ordet på något sätt, mer eller mindre. Och det här tycker jag är intressant, för att i 1500 år var ju det här den primära platsen att läsa Bibeln på.
För att höra Bibeln.
Ja, men folk läste inte. Alltså, nej, man kunde inte läsa. Nej, och man hade inte en egen bibel.
Nej.
Ja. Så man hörde bibeln och man gjorde det i gudstjänsten i en ram.
Ja.
Och det är också det, när bibeln väljs ut, alltså när Nya Testamentet väljs ut, så ett av de vanligaste kriterierna är just vilka texter har vi använt i våra gudstjänster.
Ja.
Så det man väljer ut är en gudstjänstbok.
Ja.
Alltså det är en liturgisk bok man väljer ut. Mm. En bok som läses i ett liturgiskt sammanhang.
Ja.
Där liturgin ger en tolkning till texten.
Yes.
Så att Bibeln...
Precis.
Ja, men alltså där man lyfter ut då Bibeln ur den här gudstjänsten.
Mm.
Det kan, jag säger inte att man kan läsa Bibeln utanför gudstjänsten. Men den primära platsen att läsa Bibeln på är gudstjänsten. Mm. Och gudstjänsten ger oss den ramen vi behöver för att läsa Bibeln gott. Ja. Liksom.
Och det här är ju samma sak som sker... Det här är ju samma sak då som sker efter upplysningen, när man ska ta Bibeln ur kyrkan för att se vad den egentligen står. För att hitta den riktiga Jesus. För att ta bort allting, alla vanföreställningar och alla liksom grejer som omgärdas de här texterna, alla myter och allting. Och så ska man se vad händer egentligen.
Precis.
Och det man landar i då är ju ändå för att göra en väldigt uppdelning. Typ som Hultman eller gubbarna liksom, som säger att nej, men det finns en riktig Jesus som gick runt och hade kropp och sådär. Och sen finns det en mytologisk Kristus som är viktig för tron, men som inte säger någonting om vem Jesus
var. Han är den stora symbolen för det goda livet eller något sånt där.
Precis,
liksom.
Precis.
Ja. Men det är den liberala skolan skulle man kunna säga.
Det är den liberala skolan sådär. Mm. Att lösa det problemet så att säga. Och det som händer då, både de då konservativa blir ju då bibelfundamentalismen och bokstavstroendet.
Och hur är ett svar på samma mynt där då? Om de första liksom försöker gå bort, de går ju också bort från kyrkan som tolkningsram. Ja,
precis.
Och hur gör de det?
Och då säger de ju bara, nej men allt som står i bibeln är sant som det står, det är bara att läsa och göra.
Mm.
Alltså vi snarare inte ställer frågor, eller det är inte relevant att ställa frågor, men alltså än en gång, det blir en annan sida av exakt samma mynt. Mm. Alltså när Bibeln plockas ut från kyrkan så slutar den på ett sätt att vara relevant. Än en gång, jag säger inte att det är ju så här forskning på bibeltexter och så sker. Man på sätt och vis tar Bibeln ur, eller så är man tydlig som forskare med att säga jag vill se hur man har förstått Matteus 5 i kyrkan. Liksom, i den här tolkningsramen. Men man kan också ta den ut ur kyrkan och lägga ett feministiskt perspektiv, ett ekologiskt perspektiv, ett massa olika perspektiv på det. Och det...
Ja, eller bara ett historiskt perspektiv. Så här, vad kan vi liksom bekräfta historiskt? Liksom? Ja, ja. Och det är superintressant.
Ja, och det kan verkligen ge någonting också till kyrkan. Så att jag säger inte att det är fel sätt att göra det på. Men jag säger att du kommer inte att landa någonstans rätt om det är det enda du gör. Om du inte stoppar in Bibeln och läser Bibeln där Bibeln ska läsas. Just därför att Bibeln ju är en del av kyrkans tradition. Nu kanske jag blir skjuten som lutheran när jag säger detta. Men Bibeln är ju en del, den tillkommer ju ur kyrkans tradition. Kyrkan fanns så att säga innan exempelvis Nya Testamentet. På samma sätt som Guds folk Israel fanns före det gamla testamentet skrevs ner.
Så traditionen, gemenskapen, folket,
livet att följa Gud, att följa Kristus har alltid funnits innan vi har haft en text. Liksom. Mm. Och när vi då tar bort Bibeln, ändra från kyrkans tradition eller från kyrkan helt, så blir den också någonting annat. Det är fortfarande ett bibliotek, biblios betyder bibliotek, men frågan är om man kan fortfarande säga att det är Bibeln eller Guds ord om vi lyfter ur den därifrån.
Nej, då är det inte Bibel längre. Då är det Markus evangeliet. Eller då är det en enskild bok man läser. Liksom. Men här är då andra friskfaktorn.
Mm.
Läsa i gemenskap med församlingen och med dem man inte håller med. Om det var den första. Liksom.
Och det kan man ju säga då sker. Och det kan man ju säga då sker i gudstjänsten. När vi högt och tydligt läser texterna. Så att alla får höra.
Det sker
höra
på ett sätt i gudstjänsten. Men om man också pratar om det efteråt då.
Jag tänker det första att det faktiskt är, det är öppet det som sker.
Ja,
det är inte en stängd grupp på det sättet, utan det kan alla, speciellt Svenska kyrkan är ju, alla mässor är ju öppna liksom och ska vara det. Ja. Sådär.
Men om den andra friskfaktorn då, det blir att läsa gemenskap med kyrkan i historien också och med gudstjänsten. Alltså,
hur kommer det
läsa
till
kyrkans
då?
Gemenskap.
Hur kommer det sig till uttryck då, Tobias?
Hur det kommer till uttryck? Nu har du tänkt på någonting smart
i liturgin. Jag tänker att det tar sig uttryck i att predikan kommer efter textläsningen innan trosbekännelsen.
Ja, precis.
Som ju inte finns nedtecknade i Bibeln. Ingen av trosbekännelserna finns ju i Bibeln. Uppradade på det sättet. Nej. De är ju hämtade och förklara. Men
fröna finns i Bibeln
precis,
till dem.
Men de ger en tolkningsnyckel för att få se vad är det för bollplan vi spelar i. Så som predikant så kan du varken gå utanför texterna, vilket tyvärr sker lite nu och då, men du kan heller inte gå utanför, så att säga, trosbekännelsen.
Nej.
Alltså det kyrkan har bekänt som grundläggande.
Och trosbekännelsen kallas ju för trons regel i början. Alltså, och regel i det här bemärkelsen ska inte först och främst vara vad får jag göra och inte göra. Mm. Utan då, regel är ju som en regel i tak. Eller så. Alltså det är det vi bygger ute på, det som är stadga till.
Mm. En regel.
En regel, ja, precis. Mm. Det som är stadga till hela bygget. Och precis som du säger, att genom att placera predikan däremellan.
Mm.
Så har vi någonting att förhålla oss till som predikanter. Och vi ska inte bara ge våra egna tolkningar.
Precis.
Jag är ju verkligen den saken att våra reflektioner och funderingar kan få plats där.
Mm.
Men de har sekundär plats där.
Mm.
Alltså det är inte den primära liksom, sättet vi gör där. Att vi pratar om vad jag själv tänker om den här texten. Utan det kan komma in och belysa och problematisera och liksom sådär, ge en krydda.
Mm.
Men poängen är ju att hjälpa oss att se det som är evangeliet. Liksom.
Precis.
Och där tror jag att där är ju egentligen de flesta kyrkor lutheraner skulle jag säga. Men om det är lutheranskt att liksom vi ska predika Kristus liksom, utifrån detta. Då är vi lutheraner. Liksom. Så det är den andra. Och det här med som du var inne på, alltså, utan kyrkan skulle vi inte ha en bibel. Men vi skulle ha en kyrka. Nej, jo, utan kyrkan skulle vi inte ha en bibel. Men kyrkan skulle fanns
utan
innan Bibeln,
Bibeln
fanns.
Utan Bibeln skulle vi inte ha någon kyrka.
Men utan Bibeln skulle vi inte kunna vara kyrka. Så Bibeln är det bästa verktyget. Precis. Eller ett av de bästa verktygen för oss att hjälpa oss att vara kyrka. Men det är inte det enda. Så att när reformationen säger sola scriptura, liksom, Bibeln alena som rättesnör, det blir väldigt problematiskt skulle jag säga. Men däremot, som då återigen min husteolog Stella Howard säger, prima scriptura, alltså först och främst Bibeln som grundläggande för vår teologi och vår lära och vårt liv och vår praktik. Absolut. Mm. Men det behövs mer. För vad händer om vi inte har mer, Kristoffer? Mm. Vad händer om vi inte läser Bibeln i ljuset av kyrkans trosbekännelse och historia och sådana här grejer? Vem läser vi Bibeln med då?
Ja, då händer vad som helst. Alltså vi kan ju extrahera, vilket ju har skett genom historien, exakt ungefär vad som helst. Och vi kan legitimera ungefär exakt vad som helst. Och
det,
som
det jag ofta, ute efter...
Alltså, säg vad du är ute efter då.
Exakt, ja, men jag trodde du skulle plocka upp den här liksom. Du är sån gammal hauasian. Ja, men då läser vi den ju utifrån nationalstaten.
Ja,
eller
absolut.
Utifrån den liksom rådande politiska läget i världen. Även om vi inte tror att vi gör det, så är det den gemenskapen och tolkningsnyckeln vi tar till oss. För vi är aldrig neutrala.
Och då faktiskt dit du skulle komma. För det är det här som händer. Det är precis det här som händer i de här försöken att extrahera den historiska Jesus. Mm. När man har tagit bort allting efter vissa kriterier, det ska inte vara kristet, det ska inte vara judiskt, det ska inte vara ditten, det ska inte vara datten. Den bild av Jesus som växte fram då, det var ju den stora kritiken mot det så kallade the first quest, det första försöket att hitta en historisk Jesus, var ju att han blev ju exakt som en tysk medelklassperson. Med exakt samma värderingar, med exakt samma sätt att tänka, att vara, allting. Så det blev ju bara en spegelbild. Det blev som en brunn som man tittade ner i. Och det blev bara en spegelbild som kom tillbaka.
Och han blev totalt ofarlig för nazismen.
Ja,
det är det som hände.
Alltså,
många tänker att nazister och konservativa skulle vara närmare varandra utifrån hur det kan låta ibland i USA idag. Liksom, och sådär. Men historiskt sett så är det tvärtom. Det är liberalteologin som banar väg för nazismen.
Precis.
Just det att Jesus är det übermensch liksom.
Yes.
Han är den yttersta människan. Vi behöver inte att han är jude. Det är bara han råkar födas som jude. Han skulle lika gärna kunna födas som arisk person liksom. Och nu har vi befriat Jesus från detta liksom ok av kyrka och judiskhet liksom. Ja. Jag skrev ju en av mina C-uppsatser hette Is Howard Was Right.
Cool.
Och då jämförde jag Stanley Hauerwas och N.T. Wrights bibelsyn då, bibelanvändning här.
Jag har läst den.
Du har läst den, ja. Mm. Den är helt okej, den uppsatsen.
Ja,
jag skrev också en annan uppsats som hette Emerging Church i Sverige, där jag jämförde två svenska böcker med två amerikanska Emerging Church-böcker och försökte svara på frågan, finns det en Emerging Church i Sverige?
Var den lika bra?
Den suger så... den är så fruktansvärt dålig, den uppsatsen. Den är så... alltså... vissa skulle ju så här göra en tidsmaskin och åka tillbaka och skjuta Hitler. Jag skulle åka tillbaka och bara boom, boom, boom. Skriv inte. Bara skit i om du får bli präst eller inte. Världen förtjänar inte att den här ska födas fram, den här uppsatsen. Så illa är det.
Jag har inte läst den uppsatsen.
Nej.
Det kan vi säga. Det blir en shout out och nämning i podden här om man hittar Tobias uppsats om Emerging Church i Sverige.
Ja, vet du vem som har skrivit?
Man hittar den och sen så lägger man upp en screenshot på den i Facebookgruppen.
På Pirate Bay. Om man torrentar den på Pirate Bay så får man en shoutout.
Olden but Goldie.
Goldie but Oldie.
Jättekonstigt namn. Ja. Oldie but Goldie. Ja. Okej, då kommer ett lite kortare citat idag. Och så ska vi se om du kan gissa. Därmed låter vi det nu vara för denna gången och ber Gud om hjälp att rätt förstå detta magnifikat, så att det inte bara lyser och talar utan brinner och lever hos oss i kropp och själ. Det förläne oss Kristus genom sin kära moder Marias förbön och vilja. Amen.
Så det kan ju vara vilken katolik som helst i historien, Kristoffer.
Katoliken Martin Luther heter han.
Aha! Vilken snygg. Vilken snygg.